Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Millennial Money Makeover är en amerikansk handbok i privatekonomi från 2019, skriven av Connor Richardson. Bokens uttalade mål är att hjälpa millennials att ta sig ur skulder, skapa ett sparande och bygga en stabilare ekonomi på sikt. Den utgår från att många i generationen kom in på arbetsmarknaden efter finanskrisen 2008 med osäkrare jobb, svag löneutveckling och ofta stora studieskulder. Richardson menar därför att äldre generationers väg med fast arbete, bostadsköp och gradvis förmögenhetsbyggande inte utan vidare går att kopiera. Istället betonar han en ordningsföljd där kontroll över kassaflöde och skulder kommer före större framtidsmål. Boken är praktiskt inriktad och presenterar en stegvis plan snarare än en teoretisk diskussion om ekonomi. Den behandlar bland annat studielån, kreditkortsskulder, buffertar, investeringar, bostadsköp och ekonomiska beslut i samband med relationer och bröllop. För svenska läsare skiljer sig villkoren kring CSN, bostadsmarknad och socialförsäkringar, men grundfrågorna om konsumtionskrediter. Sparande och långsiktig trygghet är väl igenkännliga. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en ny ekonomisk verklighet kräver en annan ordning på målen. Bokens utgångspunkt är att den traditionella berättelsen om vuxenlivet har blivit mindre tillförlitlig för många millennials. Den berättelsen bygger på att man först får ett långvarigt arbete, sedan köper bostad, samlar tillgångar och till sist går i pension med en trygg ekonomi. Richardsons kvepplar svårigheten att följa den vägen till den osäkerhet som präglade arbetsmarknaden efter finanskrisen 2008 när många yngre vuxna skulle etablera sig. Poängen är inte att bostadsägande eller fast anställning saknar värde utan att de inte bör ses som automatiska bevis på ekonomisk stabilitet. En person med höga skulder och svag buffert blir sårbar även om inkomsten för stunden är god. Därför flyttar boken fokus till sådant individen kan påverka direkt, som utgifter, återbetalningstakt och regelbundet sparande. Det är en viktig prioritering eftersom ett finansiellt mål lätt blir missvisande om det bara mäts i yttre milstolpar. För en svensk läsare är jämförelsen med USA inte helt rak, bland annat eftersom studiefinansieringen ser annorlunda ut. Men resonemanget fungerar även här, särskilt för den som möter höga boendekostnader, osäkra anställningar eller konsumtionskrediter. Och bokens centrala bidrag är alltså att göra ekonomisk motståndskraft, snarare än en viss livsmodell, till den första måttstocken på framsteg. För det andra, skuldfrihet behandlas som grunden för handlingsfrihet. Richardson placerar skuldavveckling tidigt i sin plan, särskilt för studielån och kreditkortsskulder. Hans argument är i grunden kassaflödesmässigt. Varje återkommande skuldbetalning begränsar utrymmet för buffert, investeringar och andra långsiktiga val. Kreditkortsskulder är särskilt problematiska när räntan är hög, eftersom en liten månadskostnad kan bli långvarig om återbetalningen går långsamt. Boken framställer därför snabbare återbetalning som en tillfällig uppoffring med mer varaktiga följder. Det handlar inte bara om lägre räntekostnader, utan om att frigöra inkomst och minska den osäkerhet som följer av att ständigt ligga efter med räkningar. Enligt recensioner använder boken ett tydligt språk om den psykologiska skillnaden mellan att leva med skuld och att ha passerat den skuldfri gränsen. Det gör rådet lätt att förstå, men kräver också omdöme i praktiken. Alla skulder har inte samma villkor och det kan vara klokt att samtidigt behålla en mindre reserv för oväntade utgifter. För svenska förhållanden är det dessutom relevant att skilja mellan exempelvis CSN-lån, bolån och dyra blankolån. Bokens bredare princip är ändå användbar. Innan man räknar med att bygga förmögenhet genom investeringar behöver man förstå vilka skulder som bromsar ekonomin mest och skapa en realistisk plan för att minska dem. För det tredje, bufferten bryter beroendet av nästa löneutbetalning. Efter att ha satt skulderna i centrum lyfter boken fram nödfonden eller bufferten. Som ett skydd mot att tillfälliga problem blir långvariga ekonomiska kriser. Idén är enkel, men dess funktion är bred. När en oväntad räkning, en reparation eller ett inkomstbortfall uppstår kan en buffert göra att personen slipper använda kreditkort eller ta nya lån. På så vis är sparandet inte bara passivt utan ett verktyg för att förhindra att gamla skuldmönster återkommer. Richardson kopplar också avsaknaden av sparande till oro. Den som saknar marginaler tvingas ofta fatta beslut under tidspress, exempelvis att acceptera dyr kredit eller skjuta upp nödvändiga betalningar. En tillgänglig reserv skapar istället tid att bedöma alternativen. Detta är en praktisk poäng som ibland försvinner i böcker som främst fokuserar på avkastning. För en svensk läsare bör buffertens storlek anpassas till situationen, bland annat boendeform, familjeansvar, anställningstrygghet och försäkringsskydd. Pengarna behöver också vara lätt åtkomliga, vilket skiljer bufferten från långsiktiga placeringar som kan sjunka i värde just när pengarna behövs. Bokens logik är en tydlig ordning. Först minskar man risken för dyr skuld, sen bygger man en reserv och först därefter blir det rimligare att rikta mer kraft mot långsiktigt sparande och investeringar. För det fjärde, FOMO får ekonomiska konsekvenser när upplevelser finansieras på kredit. En mer generationsspecifik del av bokens ämnesområde är spänningen mellan att leva i nuet och att säkra framtiden. Richardson tar upp FOMO, rädslan att missa något, som en drivkraft bakom ekonomiska beslut. Problemet är inte att människor lägger pengar på resor, middagar eller sociala aktiviteter. Problemet uppstår när jämförelser, sociala medier och grupptryck gör att utgifterna överstiger den egna betalningsförmågan. Då kan upplevelser som känns spontana i stunden finansieras med kredit och tränga undan sparande, amorteringar eller nödvändiga kostnader. Boken försöker vända perspektivet. Istället för att enbart se begränsningar som något man går miste om kan man se finansiell trygghet som ett framtida handlingsutrymme. Den som har lägre skulder och en buffert har större möjlighet att hantera förändringar, välja arbete och planera större inköp utan panik. Resonemanget är relevant även i Sverige, där digital konsumtion, köp nu betala senare lösningar och sociala medier kan göra små utgifter svåra att överblicka. Samtidigt behöver läsaren undvika en alltför moraliserande tolkning. Ett hållbart budgetarbete måste rymma rimliga nöjen, annars blir planen svår att följa. Bokens användbara fråga är därför inte om man får konsumera, utan om en utgift stödjer det liv man faktiskt vill kunna leva även om några år. Slutligen, automatiserat sparande och planering knyter ihop vardag och framtid. Millennial Money Makeover stannar inte vid att minska utgifter. Den beskriver en följd av åtgärder där frigjorda pengar kan gå till automatiserat sparande, investeringar och planering för större livsbeslut. Automatisering är central eftersom den minskar behovet av att varje månad fatta samma viljestyrda beslut. När överföringen till sparande sker nära löneutbetalningen blir sparandet en återkommande kostnad i den egna ekonomin, snarare än det som eventuellt blir kvar. Bokens upplägg omfattar även frågor som bostadsköp, äktenskap och bröllop, vilket ger den en bredare vardagsram än en ren bok om skuldsanering. Dessa händelser kan vara kostsamma och Richardsons behandlar dem som beslut som behöver passa en långsiktig plan, inte som undantag från den. Investeringar framställs i denna helhet som ett sätt att bygga framtida tillgångar efter att ekonomins grund har stabiliserats. Det är en viktig avgränsning eftersom investeringar inte ersätter en buffert och inte löser högkostnadsskulder. Svenska läsare behöver komplettera med kunskap om svenska konton, skatter, pensioner och bostadsregler, sånt en amerikansk bok inte kan täcka. Men den bakomliggande metoden är överförbar. Ge varje krona en uppgift, gör goda rutiner automatiska och bedöm stora livsval utifrån deras påverkan på både dagens kassaflöde och morgondagens möjligheter. Sammanfattningsvis. Millennial Money Makeover passar främst yngre vuxna som vill ha en tydlig introduktion till privatekonomi, särskilt om skuld. Oregelbundet sparande eller känslan av att lönen försvinner direkt är återkommande problem. Den kan också vara användbar för den som redan känner till grundbegrepp men behöver en praktisk ordning mellan konkurrerande mål. Bokens styrka ligger i att den binder samman vardagsval och långsiktig ekonomi. Skuld, buffert, sparande, investeringar och större livshändelser behandlas inte som separata ämnen utan som delar av samma kassaflöde och samma riskhantering. Det gör råden konkreta utan att de behöver bygga på avancerade finansiella modeller. Jämfört med många böcker i genren utmärker den sig genom sin uttalade generationsram. Den tar fasta på att den äldre modellen med stabil karriär och bostad som självklar väg till trygghet inte känns given för alla. Samtidigt undviker dess grundidéer att vara bundna till en viss ålder. Att minska dyr skuld, ha en reserv för oväntade kostnader och automatisera sparandet är användbart i de flesta livsskeden. Läsare i Sverige bör dock använda boken som ett ramverk, inte som en färdig lokal manual. Amerikanska regler för studielån, sjukvård, skatter, pensioner och bostadslån skiljer sig från svenska villkor. Den praktiska nyttan blir därför störst när Richardson-principer kombineras med svensk konsumentvägledning och en egen, realistisk budget. För den målgruppen erbjuder boken en lättillgänglig startpunkt som prioriterar ekonomisk stabilitet före snabba genvägar. Om du vill stödja Connor Richardson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!